Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Då vill jag hälsa alla våra lyssnare välkomna till Sektpodden med mig och med Rigmor Robert. Jag heter Emma Genbeck. Jag har en gång i tiden varit medlem i Knutbysekten, ledare där. Driver idag Sektpodden tillsammans med dig, Rigmor.
Och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker.
Mm. Och vi försöker då vända och vrida på det här med sektbegreppet på alla möjliga sätt. Ibland kanske vi är väldigt nära kärnan av sektbegreppet. Ibland så håller vi oss kanske långt ute, lite i utkanten, men ändå besläktat.
Alltså egentligen är ju sekt, egentligen som jag ser det, när minst två personer, en grupp eller ett helt samhälle, spårar ur, skulle jag säga.
Spårar ur.
Ja, på ett eller annat. Så egentligen pratar vi om gränsdragning mellan sunda, bra gemenskaper och gemenskaper som har blivit dysfunktionella, där människor far illa.
Och de finns ju överallt. Så att,
kan i alla fall uppstå överallt.
Mm. Ja, precis. Ja. Det är måndag, vår inspelningsdag. Hur har din vecka tillbaka varit, Rigmor?
Ja, då har vi haft Valborg 1 maj förstås. Och så har jag, vad har jag gjort? Alltså jag lever ju ganska förnöjd med det jag tycker om. Hästen, familjen.
Du håller dig där.
Ja. Men böckerna brukar jag säga. Mm. Ja, men då har jag dels har jag ju fördjupat mig i en bok av Bengt Jangfeldt, som jag tror jag nämnde häromsistens, Vi och dem. Han skrev den för 5 år sedan, men den är väldigt aktuell nu, för den handlar om Ryssland som idé. Det som är Rysslands själ, kan man ju säga, hur medborgare och ledarskap i Ryssland har betraktat sig själva. Och det är något av en gåta, ett mysterium för oss idag. Men som ryska poeter brukar säga, även för ryssarna själva.
Mm. Återkomma till det kanske.
Ja, sen så den här boken är jag glad att jag har fått. Den har jag inte hunnit, den har jag bara
börjat på den. Ja, vad är det för
något? Men det är Peter Bryngelsson som har skrivit Sagan om ringen.
Mm. Vi har nämnt Peter Bryngelsson förut i ett annat sammanhang.
Ja, visst, han är musiker och han har varit intresserad av filmmusik, musik som tonsätter våra känslor, kan man säga, bland annat. Berättelsen om en skiva, en boktrilogi, en filmserie och deras fortsättning. Det är ganska roligt än så länge, för jag märker att han berättar en del om sig själv. Och eftersom jag läste Tolkiens Sagan om ringen, det måste ha varit sommaren 1968. Och Peter Bryngelsson och jag blev lika gripna. Han läste den ett par år senare. Men jag hade inte alls det som fastnade hos mig var inte alls det som fastnade hos honom. Och det var ganska, det blev ganska spännande att ta del av.
Ja, ja, men det är en bok som har läst av så otroligt många människor, så det är klart, det finns säkert väldigt många olika infallsvinklar och tankar och känslor kring den boken. Jag har också läst den, fast ännu fler år senare.
Men då tar vi upp den. Det kommer en ny serie, en ny filmserie, amerikansk, som tydligen bygger på boken, som är på gång i närtid.
Ser man. Ja. Ja.
Men dagens ämne.
Dagens ämne, ja men precis. Det är, ja, vad ska vi börja någonstans? Vi har pratat om lite grann när vi kommit in på det med diktaturer. Vi tänkte fortsätta lite grann där.
Jättesekterna.
Jättesekterna. Då började vi prata om det här med fascism, som ju är någonting som vi slänger oss med som ett ord. Men vad betyder det egentligen? Och det var ett ganska intressant ämne att börja med, tycker jag.
Det tycker jag med.
Ska vi starta där?
Alltså, fascismen, det var ju nästan ett... när jag var ung och vänsterrörelsen var väldigt aktiv, så var det fascism hit och fascism dit. Och jag fattade inte riktigt vad fascism var. Vet du var ordet kommer ifrån?
Nej, var kommer det ifrån?
Det kommer ifrån, fasces är en risknippa som under romarrikets tid var en symbol för någonting. Alltså man binder ihop riset så det blir som ett, ja, men som, nästan som en liten påk. Och jag vet inte om man slår med den, om man kan fästa någon ägg på det eller så. Men det är romartiden. Och det här att det anknyter till romartiden, den fascistiska diktaturen, den förknippar man ju med Mussolini. Och han återinförde just den här symbolen som ett emblem för den politiska rörelse han stod för. Men i många varianter så kan man se samma fenomen. Och det finns faktiskt någonting som en gruppering eller en rörelse som tydligen kallar sig Fascism International och som har levt kvar i sedan 1900-talet och som fortfarande har anhängare som poppar upp på det ena eller andra sättet. Så det ska vi kanske prata lite om vad som kännetecknar dem.
Ja, absolut. För om man pratar om fascism så tänker man ju på diktaturer naturligtvis. Man tänker på våld, man tänker på högerextrema rörelser och på det här ultranationalistiska och otroligt toppstyrda, och man kväser allt våldsamt som inte har samma åsikt och så vidare. Vilket i och för sig är ganska likt den diktaturen var den är någonstans på något sätt och vilken grund den har. Men berätta mer om fascismen. Vad är det som utmärker den mer?
Alltså jag tänker att varje diktatur har en självberättelse. En slags berättelse om vad målet är. Vad nationen finns för. Och som du sa, fascism är en slags ultranationalism. Listisk, men samtidigt revolutionär och högerextrem. Annars brukar man ju revolutioner, då brukar man tänka på socialistiska eller kommunistiska revolutioner. Men här är det en revolution och inte någonting annat. Och det som de brukar säga och tala om, det är att de vill skapa sin nations på nytt födelse.
Ja, det känner man igen.
Och då hör du på nytt födelse. Det är inte någonting helt nytt, utan det är någonting på nytt som återkommer. Och så är det med fascismen, att man odlar en slags mytologisk, romantisk idé om vad det egna landet har stått för och står för fortfarande, eller som man ska återuppliva då. Att det finns en slags folksjäl. Så de här fascistiska tendenserna, så tycker man ju att man vill skilja sin egen nation från andra nationers kultur. Och du var lite inne på det här med våldet. Ja, Det är det. De odlar, det hör till, en slags manschauvinism och en slags heroism när det gäller krig och våld. Att den starke är på något vis har rättighet och den som vi ska ty oss till och som ska bestämma. Ja, vi nämnde Mussolini, men jag tycker kanske den riktigt extrema och intressanta, mest intressanta av de fascistiska diktaturerna, det var en väldigt kortlivad diktatur i den lilla orten Fiume. Mm. Fiume ligger alltså mellan norra Italien och Kroatien, nuvarande Kroatien. Där någonstans ligger ett litet område. Och den här diktaturen, den var bara 28 kvadratkilometer stor. Mm. Så det var ett litet, men det finns en liten stad där. Mm. Och det var där 1919 till 1920 som en stor romantiker, en poet och äventyrare vid namn Gabriele D'Annunzio etablerade sitt rike. Och Göran Hägg, som tyvärr gick bort så där oväntat, han skrev ju en biografi om Gabriele D'Annunzio. Och han levde 1863 och dog 1938. Det här samhället han ville skapa, det var liksom tänkt att vara sagolikt. Så de folk, du vet hur det är en saga. En saga är som att människor är som typer. Ja, men kungen, riddare, prinsessorna, soldaterna, munkarna kanske, borgmästaren och banditerna förstås. Alltså ett feodalt samhälle där alla sitter fast i sina roller. Och som Göran Hägg beskriver Fiume, så var det liksom då tittade Gabriele fram från sin balkong eller var ute på torget och berättade och klädde sig gärna så här lite utstyrt teatraliskt. Och så skulle vara hela samhället tänkt att funka på det viset. Och det som var karaktäristiskt kanske också är att i ett fascistiskt land så vill man ha en karismatisk diktator som på något vis är väldigt älskad av sitt folk och som känner och förkroppsligar folkviljan utan att folk ens behöver bry sig om och förklara vad de menar, så känner ledaren folkets vilja. Mm. Det här lilla samhället bestod som sagt bara något år, men det var det här med riter, parader. Och då känner man ju igen vad som sen kom i Nazityskland också, med parader och eldar och facklor och uniformer. Alltså att man skapar i det fascistiska samhället också en känsla av att tack vare våra legender, tack vare vårt stora hjältarna i det förflutna, så är vi ett utvalt folk. Mm. Och börjar man kalla sig för ett utvalt folk, då är vi ju i det här vi och dem perspektivet. Mm. Att de andra är inte lika utvalda som vi.
Mm.
Och då måste vi också kanske hävda vår särställning
gentemot de andra, ja. Mm.
Och där har vi våldet och krigsmakten, tänker jag.
Ja. Nej, men jag tänkte just, alltså, när du beskriver det, så är det ju verkligen en sekt du beskriver i dess liksom fulla blom.
Vad tänker du?
Nej, men jag tänker på dels min egen erfarenhet av Knutby, där man också liksom, på något sätt till slut så kommer det till det här med roller och karaktärer. Och
hade ni det skapa också?
Ja, det blir liksom, ju mer tiden gick så blir det mer och mer tydligt vem som liksom på något sätt karaktäriserade vad i det här stora skådespelet som vi på något sätt ändå till slut hamnade i, med drottningen på tronen och alla runt omkring och så vidare. Så att det, just som du säger, med sagor och myter, riter och att på något sätt det här...
Apropå Sagan om ringen, var inte det en stor berättelse till och med i Lilla Knutby ett tag?
Ja, den blev ju central en tid när den var aktuell. Så pratades vi mycket om Sagan om ringen och dess karaktärer och vem är vem och så vidare. Men faktum är, måste jag säga nu, med tanke på Knutby, väldigt intressant, så hade faktiskt min man hört en podd där man pratade om kristenheten idag i olika sammanhang, där man också pratar precis likadant. Vem är vem i Sagan om ringen utav våra nutida pastorer och i de olika sammanhangen och så vidare. Oj. Det är lite intressant.
Ja, det måste jag säga.
Ja, så att det kanske inte var så, ja, så ja, ovanligt för Knutby, utan det finns nog den här drömmen om att vara liksom i det här sagorna och myterna och speciella och utvalda. Finns lite överallt. Men jag känner igen just som du säger, det här med sagor och myter och roller.
Men det är roller. Ju väldigt intressant i så fall, för att det är ju en helt obiblisk. Det är som att man har slutat läsa Bibeln, annars så finns det ju, man kan ju hålla sig till Moses och Samson och kung David och de berättelserna. Men börjar man sprida ut sig till nutids fantasyvärldarna så låter det faktiskt lite snurrigt för mig.
Mm. Ja, jag håller verkligen med dig. Det var mer bara en intressant sak i sammanhanget.
Ja, det tycker jag.
Men när man pratar om det här så tänker jag att det är ju som att man vill gå tillbaka till någonting gammalt i det nya. Alltså det här med riddare, sagor, roller och det låter ju väldigt traditionellt. Feodalsamhället nämnde du. Det låter ju som att det nästan är bakåtsträvande fastän det då talas om att det är det nya, fast man ändå pratar om det gamla. Det tycker jag också jag känner igen ifrån när vi har pratat om det här med diktaturer tidigare.
Mm.
Har jag rätt i det?
Ja, visst har du det. Mm. Att man liksom tittar som i backspegeln för att se framtiden.
Mm. Mm.
Och man tycker inte om fakta, det gör man inte heller i fascismen. Man är inte intresserad av historiska fakta, man tycker inte om intellektuella, akademisk forskning, utan man vill ha de här inspirerande berättelserna och lever sig in i de här fantasibakgrunden och att man är besläktad med något stort och ska återuppliva det, den här pånyttfödelse-idén. Jag tänker på en annan analogi också. När vi kommer till det här med symboler och drömmerier om det forna och lite praktfullt teatraliskt, då är vi ju väldigt nära de här manliga ordnarna. Och en del av de manliga ordnarna, de består. Vi har ju pratat om frimureriet som är spritt i stora delar av världen och mormonkyrkan visar sig ganska många element lånade ifrån frimureriet. Vet du vilken som är den allra finaste orden i hela världen?
Tempelriddarorden kanske?
Det kunde man tro. Riddarna av Malta kunde man tro också en order. Men det är inte den allra finaste. Den allra finaste är det gyllene skinnets orden. The Order of the Golden Fleece. Den är egentligen spansk ursprungligen, men jag kan inte spanska så jag ger mig inte på det uttalet. Och då hör du det gyllene skinnet. Den sagan har jag berättat ett antal gånger på Kreta när jag har föreläst om den grekiska mytologin där. Ska jag berätta lite bara kort vad den handlar om?
Ja, det måste du göra.
För jag tror den har bäring på det vi talar om också. Jo, men den uppstod på 1400-talet tror jag i Spanien och den ledande stormästaren det var Habsburgarna. Habsburg är en gammal fästning kan man säga. I Schweiz numera ligger den på schweiziskt område. Och därifrån kom en familj som sen styrde, alltså det är konstigt med de här gamla kungaättarna, att de gifte sig med varandra hit och dit och det var Habsburgare i Spanien och det blev Habsburgare i Österrike så småningom. Och när de fick döttrar så ville andra kungahus gifta in sig med en Habsburgsprinsessa, då var det riktigt fint. Men det gyllene skinnet, det har att göra med argonauterna. Ursprungligen alltså det är sagan om Jason som är den ledande hjälten, men de flesta grekiska hjältar är med på den här äventyr till havs. Det är som Jason leder och då är det Jason har gjort anspråk på tronen i ett rike uppe i Trakien tror jag det ligger i grekernas värld där och då säger kungen okej, Men i så fall måste du först hämta det gyllene skinnet. För det utgår kungen från att han inte kommer att klara. Men de ger sig iväg, alla de här hjältarna. Och det blir olika äventyr. Och så småningom så kommer de till ett land som heter Kolkis. Det finns faktiskt en ö i Stockholms skärgård som också heter Kolkis. Kommer jag ihåg det, tyckte jag. Var intressant på den tiden vi seglade. Och där bor prinsessan Medea. Och där finns det här gyllene skinnet. Och det gyllene skinnet har en förhistoria förstås. Att det var en underbart vacker prinsessa som självaste havsguden Poseidon blev kär i. Men hon hade många andra friare och för att skydda henne så förvandlade han henne till ett litet lamm eller en liten tacka. Men han kunde inte hålla sig utan han förvandlade sig själv till en vädur. Och då födde hon den här vädursonen eller baggesonen med ett gyllene skinn som sa, det var de lilla två barnen som var på flykt och då tog den här heliga bocken eller baggen dem på sin rygg. Flickan föll i havet, föll ner från ryggen men prinsen kom fram. Och så hamnade den här heliga baggen i Kolkis där den offrades till gudarna. Och när jag som kommer dit så bor den underbara, vackra prinsessan Medea där. Och hon kan trollkonster. Och så är det ofta i de grekiska myterna att de här folken eller byarna eller kungahusen som ligger långt bort ifrån de grekerna, om de säger på persiska sidan. Men Kolkis, vet du, den ligger uppe på Svarta havets norra sida. Där ligger Kolkis. Jag som får med sig sitt gyllene skinn, men med hjälp av Medeas trollkonster. Och de blir ett par. De får två söner. Men när åren har gått så blir jag som kär i en annan prinsessa. En ung prinsessa. Och då tar Medea till gift. Alltså då ger hon den unga söta flickan en vacker klänning som flickan sätter på sig. Men då är det som med Navaljos förgiftning med kalsongerna, att när hon sätter på sig klänningen så är det som att huden brinner och så dör hon. Och Medea dödar även sina egna två söner för att bestraffa Jason. Så att när Pasolino gjorde den här filmen Medea med Maria Callas,
just det,
så var hon liksom klippt och skuren för den rollen, tyckte jag. Jag var en ung student.
Med tanke på hennes egen erfarenhet av kärlekslivet. Och...
jag minns hennes stora mörka ögon och de här praktfulla kläderna. Det är det gyllene. Så att den här, det gyllene, vi har faktiskt en svensk som är medlem i denna illustra orden.
Det måste vara högt uppsatt då, eftersom det är den finaste orden man kan tänka sig.
Och så är det. Det är vår kung.
Ah, ja, det var ju då.
80-talet var han invald.
Men då måste jag ju fråga, vad är det som är så otroligt fint med just den här orden inför som andra? Kan man...
men du, jag tänker så här, Emma. När vi pratar om saker och ting, och nu ska vi försöka, man läser i pressen om, hör på radio och tv, om det här kriget i Ukraina. Så tänker jag att världen styrs som av det vi ser ovan jord och det vi får ta del av. Men under marken eller under ytan så är det som i svamparnas värld, att det är ett mycelium av förbindelser och utbyten som vi inte ser. Och där såna här manliga ordnar också alltid har varit som en vehikel, som ett kärl för möjlig utbyte på hög nivå utan insyn. Så det här är ju bara ett sånt exempel. Men i de här hemlighetsvärldarna som John F. Kennedy varnade för. Han tyckte inte man skulle ha hemliga sällskap. Så han tyckte man skulle ha full insyn. Men i alla fall så är det så.
Ja. Men när du ändå tar upp Ryssland så tänkte jag på det här när vi pratade om fascismen och det här med att det förflutna liksom bakas in i framtiden eller ska på något sätt representera även framtiden, om man strävar bakåt men ändå framåt. Man vill ta med sig det förflutna in i framtiden och så vidare. Så känns det ju lite grann som när vi har pratat om Ryssland tidigare. Så är ju Ryssland ett sånt land som på något sätt tar med sig sitt förflutna men vill in i framtiden med det. Men kan inte släppa och så vidare. Vad tänker du om det?
Jag tänker att det är precis så det var.
Mm.
Med
på tal också om diktaturer får man väl säga idag.
Ja, men
på Ryssland.
Och jag kan verkligen rekommendera den här Bengt Jangfeldts bok där han beskriver hur Ryssland fram till 1400-talet är liksom ett jätteområde.
Mm.
Från längst bort i öster till Europa. Och efterblivet med europeiska mått mätt. För det finns liksom ingen litteratur direkt. Det finns ingen filosofi. Det finns ingen tydlig administration i det här riket. Utan sakta är det som att Ryssland börjar få upp kontakt mer och mer med sin omvärld. Och den stora händelsen är ju Peter den store som vi nämnde faktiskt förra avsnittet.
Just det.
För att han hade Tourette-syndrom.
Ja.
Men han gjorde ju sin resa i Europa och kom hem med den här energin som var så unik för honom tydligen. Och så byggde ju han en alternativ huvudstad kan man säga, Sankt Petersburg, som under sovjettiden fick heta Leningrad.
Mm.
Men
som vi också nämnde förra gången ju, att det hette Sankt Petersburg har faktiskt ingenting med hans eget namn att göra till trots. Visst var det så?
Ja, utan det är Petrus med nycklarna till himmelriket.
Ja, precis. Sankte, man kan ju tänka
Sankte Per,
ja,
ska det vara. Men Peter den Stora kanske gillade att han
var säkert förtjust i det.
Ja.
Det gjorde nog inte ont i honom. Ja.
Men där han skapade förutsättningar för ett annat Ryssland än vad det hade varit dittills. Han till exempel ändrade alfabetet. Det är fortfarande kyrilliska bokstäver, men ändå. Han införde arabiska siffror och det är en kul grej, det är det här som Peter Jangfeldt beskriver, att han bestämde att man inte, herrarna fick inte ha skägg längre. Och ett skägg, det har liksom, ryssar har tydligen varit skägga.
Mm.
Och fint folk i Ryssland kallades bajarerna och de gillade inte det här, så att man fick visst ha skägg och man betalade skäggskatt.
Ja, men det där är också hört talas om. Ja, det är intressant vad en diktator kan få för sig att bestämma över.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och då i alla fall, då satte han igång det här. Så man kan säga på 1700-talet så blev det en modernisering där Sankt Petersburg med hamn till Östersjön stod för någonting mer västerländskt likt. Mm. Men som ryssarna tyckte konstlat också. Medan i Moskva, det var där man krönte sina tsarer, det var där de blev begravda. Där hade den rysk-ortodoxa kyrkan sitt centrum med den stora patriarken som bestämde över kyrkan. Och då har det varit, beskriver Jangfeldt, som en pendelrörelse där de som har velat modernisera Ryssland mer åt det västerländska hållet har haft sin period. Men motrörelsen har kommit och sagt, nej men vi är hela det här landet. Vi har sibiriska samer kan man väl säga, och vi har tatarerna brukar de kalla dem, ryttarfolken, och så moskoviterna då, så att man liksom har försökt få ihop alla de här och sagt, vi har något unikt för att vi är så mångkulturella inom det här. Och så har man försökt att liksom vända sig inåt och på det fascismlika kan vi ju säga då. Mm. Saren har man sagt, ja men Saren han känner folkets vilja. Och vi är fria, vilket inte, när vi säger frihet då tänker vi på individuell frihet.
Mm.
Jag är fri att göra vad jag vill, välja utbildning, välja man i mitt liv och så vidare. Men de tycker frihet, det är att vi slipper hålla på med administration och skatter och allt det här konstiga jobbiga. Det sköter Sarens stat åt oss. Så man kan liksom se att de har använt i sitt tänkesätt sin nationella identitet på ett annat vis.
Mm. Och det där är också otroligt sektlikt.
Vad tänker du då?
Nej, men jag tänker på att i en sekt så bestämmer, alltså man har en ledning, en ledare som bestämmer så att följarna inte behöver, alltså det blir nästan som en vad ska man säga, att man lutar sig tillbaka och vilar i att någon annan bestämmer åt den, att det blir, och det är det som många beskriver när man lämnar en sekt, att det är svårt när man plötsligt ska bestämma själv över sitt liv, att det blir någonting som blir väldigt chockartat och svårt och inte alls så lätt som man kanske hade tänkt sig, för att man är så van vid att någon annan bestämmer åt mig, jag behöver inte själv ta beslut, och det blir en, ja, och det blir liksom någon slags trygghet i det, någon omvänd trygghet eller falsk trygghet eller hur man nu ska förklara det, men som också kan vara svår att ta sig ur när man plötsligt ska bestämma själv och stå för sina beslut, stå för det val man gör som inte är så enkelt, så att det, ja, samma lika där.
Ja, den här boken som Jangfeld har skrivit, den tar ju också upp då litteraturen.
Mm.
För i princip fanns det ingen litteratur fram till början av 1800-talet. Och sen skedde det här otroligt konstiga att på 30-40 år så kommer den ryska litteraturen. Och den har ju så högt anseende så att det liksom hör ju till bildningen. Man har läst Dostojevskij, Tolstoj och men Gogol och så småningom Tjechov kommer lite senare kanske. Men det här att det kommer en litteratur där de skriver på ett lite annorlunda sätt. Och kan man söka Rysslands själ där? Och då tyckte jag det var så intressant att det är en ukrainsk författare och litteraturvetare som hade en artikel i DN häromdagen.
Mm. Mm.
Hon heter Oksana Sabuchka. Nej, Sabuchko.
Mm-hmm.
Om jag uttalar det rätt. Men hon menar alltså att vi i västerlandet inte har fattat att det är något knepigt i den ryska litteraturen.
Mm-hmm.
För hon tycker att hon tar Dostojevskij som ett exempel, och faktiskt är det den ryska författare som jag verkligen läst Utsikten från källarhålet och förstås Brott och straff, Bröderna Karamazov och alla. Men jag trivs inte i Dostojevskijs värld, måste jag erkänna.
Mm.
Han är en stor författare, men han är inte min favorit.
Och det kanske hon förklarar nu då, eller? Varför du inte
hon tycker ju då att i den ryska litteraturen så vaggas man in i sympati med förövaren. Det är hennes synpunkt.
Mm. Mm.
Alltså jag gillar ju Tolstoj och där är det annorlunda. Mm, där känner man inte...
Men det där är ju rätt intressant. Jag tänker på hur det är när man tittar på den moderna människan som tittar på filmer och serier och så vidare. Där man, jag vet att jag ibland kan säga, vända mig till min man och så kan säga, men vad konstigt, nu tycker man ju om boven i drama. Att man liksom fått sympati för den som egentligen är ond.
Mm.
Bara för att historien vänds på det sättet.
Mm.
Man märker hur man blir... Ja, manipulerade eller omvänd liksom sitt tänkande att vända och tycka, få sympati för förövaren plötsligt.
Alltså
det är väl inte helt ovanligt, tänker jag, att
nej, jag vill använda säga det. Att det är inte särskilt ovanligt heller i verklighetslivet. Nej. Om jag tänker efter.
Mm.
Jag tror det var Sten Levander som sa i något sammanhang att han använder det vi i psykoterapi kallar motöverföring.
Mm.
Alltså, vad får jag själv för känslomässig, ofrivillig reaktion i den här situationen? Och vad kommer, då säger han att det är ett sätt för honom tydligen. Där han har indikation på att personen har psykopati. Att han har att göra med. Och det lustiga är att jag har gjort likadant utan att tänka på det faktiskt innan. Att man känner sig, om man träffar en person som man känner sig väldigt plötsligt uppsluppen. Liksom uppsluppet glad med. Och jag tror att det har att göra med att de inte har det vi kallar samvete. De har ingen särskild framförhållning utan det ordnar sig framöver på något sätt. Liksom. De är i det här stora här och nu. Och det kan ge en speciell känsla.
Mm.
Nej, men ett bra exempel som jag tänker på, jag ser inte så mycket filmer, men när tre filmerna om Gudfadern, Don Corleone. Man Al Pacino spelade hans son och man, liksom Marlon Brando.
Mm.
Man kunde ju inte låta bli, på något, i alla fall inte jag, att fascineras av...
Och ändå är de så otroligt osympatiska.
Kommer du ihåg en tv-serie som heter Soprano?
Ja, jag har sett enstaka avsnitt, men aldrig följt den. Men jag vet inte vad du menar.
Jag har också bara sett enstaka. Så det är något lite konstigt med det där. Det
maffiasystemet. Ja,
att...
Ja, men, så, men det är inte alls ovanligt att filmer utspelas idag ifrån den sidan. Och, så, och just att det är lätt, att man blir så svartvit i sin bedömning också i det då, konstigt nog.
Ja, man blir känslomässigt. Och det är ju det som gällde i fascismen, att man skulle väcka människors känslor för det här, att man börjar spela på våra känslor, och det är en härlig sak när det väcker
positivt, ja.
Ja, men man kan ju vara lite klok.
Ja. Men om man tänker på det som du tar upp här, eller den här ukrainska författaren då, Oksana, då uppfattar jag det som att hon menar att det är någonting som har varit till, att Ryssland har påverkats på något sätt, och även omvärlden då naturligtvis, i att se på förövaren med blidare ögon, eller att man har sympati med förövaren, att det har blivit ett synsätt.
Alltså hon är ju del nu i ett anfallet
naturligtvis. Riket.
Absolut. Men det hon menar är alltså att vi har inte sett tendenserna, när hon menar att Putin har gått från en ganska obekant makthavare till att få allt mer ett förövarmässigt beteende och uttryck och ett manipulativt uttryck på det sättet. Så, och då menar hon att vi har liksom, eller hon vill se det som att omvärlden vaggas in i känslan av att men man ska tycka lite synd om den och förstå den som man i själva verket kanske skulle sätta ner sätta ner foten på ett tidigare stadium.
Ja, där har vi, jag tänker på Putin, har vi varit inne lite grann på för detta KGB-spion och så vidare, och en inte allt för sympatisk person när man ser honom, också en, får man ändå lov att säga, en form av diktator idag.
Han har blivit mer och mer självhärskande, vilket då är när vi pratar om den idén om Ryssland och vilket tänkande, det är lite förvirrande. Jag tycker de flesta, antingen må säger man ja, Putin har blivit galen och han är nog sjuk i huvudet, och man försöker få en sån förklaring, för man förstår inte vad driver honom. Men där tycker jag att jag har fått ett förtydligande av just Bengt Jangfelt.
Vill du dela det med oss?
Ja, gärna faktiskt. Han utgår ifrån året 1836. Där han menar att Ryssland fick sin första självständigt tänkande filosof. Att det inte var att de hade översatt Hegel från, eller Fichte från tyska litteratur. De själv tänkte. Och tänkte över sitt eget land. Och den här mannen, han heter Pyotr Tjadajev. Och det var han som satt, han var väldigt kritisk inställd till vad som hade hänt med hans land, hur det hade gått. Och då hade han en liten tidning som man kunde prenumerera. Han skrev de här tankebreven eller till sina läsare. De var tydligen 800 franskspråkiga läsare i Ryssland. Det kan man ju tycka, det är ju inte någon stor läsekrets. Men han hade en kritisk inställning till den här till landet, hur staten och kyrkan var hopvävda med varandra i Ryssland. Och sen denna livegenskap, att alltså människor var förslavade.
Mm.
Och att man tog det som något naturligt. Så han menade rent av att det där, Ryssland kan inte lära världen någonting, utan vi är väl snarare har blivit ett avskräckande exempel hur man inte borde ha det.
Mm.
Och det här var ju inte, alltså tsaren själv tog till orda. Och stackars Pjotr Tjadajev, han blev förklarad sinnessjuk och inspärrad. Han fick inte skriva något mer, han fick inte publicera sig.
Mm.
Men de här breven hade redan kommit ut i hans publikationer. Och de fick stor betydelse. För han blev liksom grundare av ett sätt att titta på det här jättelika landet. Och lustigt nog, en av dem som har återupplivat det, som själv sattes i läger, det är ju den här alltså, otroligt storartade poeten Anna Akhmatova, som levde långt in på 1900-talet och vars dikter man verkligen kan ägna sig åt. Hon fick en son och han hette Leo, det är samma ord, Gumiljov. Och han var en slags filosof och han tog upp det här med euroasianismen. Och det har sen kommit igen till en herre som du har hört mig nämna flera gånger, Alexander Dugin.
Mm.
Och Alexander Dugin kallas ju för Putins
filosof.
Ja, han uttrycker sig riktigt kusligt faktiskt.
Mm.
Och han talar om att det stora imperiet och Rysslands själ. Och så säger de inte, de vill återskapa det stora ryska imperiet. Och han pratar inte om en kultur, utan han pratar om en civilisation.
Mm-hmm.
Och de utmålar, om du läser Dugins texter eller lyssnar på honom, så utmålar han västvärlden som dekadant och liksom moraliskt förfallen, medan Ryssland står för en andlighet på något sätt.
Mm.
Och det är den som kommer att rädda världen, och framtiden tillhör dem.
Vi och dem.
Vi och dem.
Mm. Mm.
Och att de här idéerna, och sen så råkade jag höra någon intervju i någon sån här kvällsprogram med just Bengt Jernfelt för inte så länge sedan, kanske ett par månader sedan. Mm. Och då berättade han att han hade hört att i en dokumentär, rysk dokumentär, hade han hört att Putin är nu arg på sitt folk.
Mm.
Putin är besviken. Han har jobbat häcken av sig för sitt folk. Men han får inte den uppskattning.
Mm.
Och så hade han sagt ett yttrande som Bengt Jernfelt skrev ner för att komma ihåg det. Tiden är inne för mig att bli historisk.
Ja, det är ju verkligen...
Det kändes ingen bra.
Sektvibbar och igenkänning.
Och det sa han några månader innan annekteringen av Krim.
Ja.
Så då började han.
Då började han. Mm.
Och då började han röra på sig enligt det här mönstret.
Mm.
Men det här, du, att man blir besviken på sitt folk, har man inte hört det förut?
Jag tänkte på Hitler, var väl också. Han hade väl samma besvikelse över det mot tyska.
Mot slutet av kriget sa han, ni tyskar, ni är inte värda att vara herrefolk.
Mm.
Alltså han var så besviken på dem.
Mm. Och jag känner igen det från Knutby väldigt väl. Alltså, det var ju jättetydligt alltså, också de här sista åren att Åsa, alltså Kristi brud, var ju besviken och arg på församlingen. Det var ju inte det, det var inte så att församlingen var liksom det fina exemplet, utan det var ju de som hade svikit henne genom att inte förstå vem hon var och inte hade tagit henne på allvar, inte hade visat henne tillräckligt mycket uppskattning, inte hade försvarat henne när hon var så utsatt i pressen. Och hon la ju en jättestor besvikelse och hat gentemot församlingen. Jag hör ju henne många gånger tala väldigt hatiskt gentemot
det var ju
hela för... församlingen och gentemot enskilda personer. Så att det är väl uppenbarligen någonting som är ett gemensamt drag för sektledare när de kommer på något sätt till en viss punkt där de inte tycker att de får med sig folk på det sätt som de hade tänkt.
Folkets kärlek. De tycker de förtjänar folkets kärlek.
För de är i den här speciella ställningen. Och,
ja.
Och att Putin säger att han vill bli historisk, det är också det är, läskigt.
Det är oroande.
Väldigt läskigt tycker jag. Oh.
Ja. Om vi håller oss i sektvärlden och de här okulta tankegångarna så finns det en historiker i Kanada som heter David Livingstone, precis som den här missionären David Livingstone.
Ja, precis. Jag tänker på honom enda gång du säger det.
Ja, men han var med i en podcast, en amerikansk podcast som jag lyssnade på nyligen. Och han hade hajat till över det som hände någon gång mellan 22 och 25 mars. Att påven har vikt Ryssland och Ukraina till Jungfru Maria.
Mm.
Till Marias obefläckade hjärta.
Ja, men det känner jag faktiskt igen också. Är det något som är, alltså det låter ju märkligt för den som inte är katolik, men vad jag har förstått så finns det väl någon slags rimlig förklaring genom alltså katolska kyrkan, vad de anser. Det är väl någon slags symbolisk fredshandling för att som jag har förstått det.
Kanske.
Mm.
Men det här har varit på tal länge.
Mm.
Den här historien med att Ryssland ska vigas till Jungfru Marias obefläckade gestalt eller hjärta tar sin början i någonting som hände en sommardag 1917. Och 1917, det är ju samma år som den ryska revolutionen. Och eftersom den här uppenbarelsen som då tre barn, två syskon och en kusin till dem. Lucia heter kusinen. Hon var den som haft mest talan. Kommer från en bemärkt familj i Portugal. Och den lilla byn heter Fatima av alla namn.
Mm.
Och Fatima, eller Fatima, det är ju profeten Mohammeds dotter.
Mm. Hade det någon koppling till det eller var det bara en händelse?
Alltså det vet jag inte, men det är ju så att den iberiska halvön tillhörde ju det ottomanska riket. Så det har ju funnits en morisk kultur som man brukar säga. Så det finns säkert. Men efter den här, där framträdde i alla fall Jungfru Maria för de här barnen. Och uttalade de tre hemligheterna i Fatima. Sen förstår du, så har påvarna och i Vatikanen hållit på med de här tre hemligheterna och den här uppenbarelsen för att utvärdera om det var på riktigt. Var det här en uppenbarelse eller inte? Och så har man då, ja, det var himlatecken och det var ljussken och det var allt möjligt. Så de har kommit fram till att det här är någonting som verkligen var Jungfru Maria.
Mm.
Och då säger hon samma år som bolsjevikerna gör revolutionen i Ryssland, att Ryssland ska vigas till hennes eget heliga hjärta då. Och om inte så kommer hon med hot. Så kommer många länder att förstöras och ledare att lida och allt vad det är. Ledaren i Ryssland tänkte jag att det menas. Och hon målar ut en slags Harmageddon-vision faktiskt. Och nu har den ena påven efter den andra stött och blött detta. Och jag har läst på lite grann. Och det finns en Pius den XI och han förde fram det här. Men han fick inte riktigt igenom den där vigningen. Och sen kom hans efterträdare som heter Leo den XIII. Och han var också inne på det där. Och sen kommer vi till Jung av alla
Ja. Han är alltid med, tycker jag.
Ja, men du, han är alltid med. Och han skriver i sin självbiografi, Erinnerungen, jag var tvungen att slå upp det där faktiskt. Och så skriver han då att just Pius den 12:e.
Ja.
Nej, men han gjorde tydligen, det är han som förklarade att Maria har uppstigit till himmelriket. Det är en påvebulla. Jung förlägger den till 1950. Och Jung, han skriver här i sina memoarer att han anser att kristendomen var helt insomnad. Därför att det har inte hänt något nytt mytologiskt.
Nej, nej.
Men jag brukar ju säga till dig att nej, men det är väl bra om religionen håller sig till sin heliga skrift, om det nu är en av skriftens religioner.
Mm. Men när de lägger till massa ut med vägen. Nej.
Nej. När Åsa Valda började skriva Tirsaprofetian och det var inte så noga med Bibeln längre, för Gud pratade direkt med henne.
Mm.
Ja, men
då blir det tokigt.
Men Jung tycker sånt tydligen är intressant. För han tyckte det här var bra. För då förkunnades att Maria har uppstigit till himlen.
Mm.
Och så skriver han liksom, hon är i brudgemaket, Talamus. Hon finns i Guds, som Guds vishet, Sofia. Och hon är liksom ungefär som att det är ett bröllopsfest. Vilket är väldigt mycket kabbala faktiskt.
Mm. Mm.
Då märker man att Jung är en kabbalist och gnostiker. Ja. Så att han är inne i de där tankegångarna.
Mm.
Men,
ja, men det går ju väldigt mycket i varandra, tycker jag, alla de här olika mystiska idéerna åt alla möjliga håll. Men du menar att det här ändå är en del av katolicismen, att man...
Nej, men det är något konstigt med hela det här, att de har försökt sedan över 100 år att få igenom. Och just nu när det är krig mellan Ryssland och Ukraina, då plötsligt så kommer den här beskedet ifrån Vatikanen att nu är... Ryssland och Ukraina, som enligt imperietanken då ska ett och samma, nu är de vigda till. Och jag vet inte vad det betyder. Jag bara säger att det känns...
Men kan det vara så, nu spekulerar jag hejvilt utifrån, men kan det vara så att man är rädd för det här hotet då, om att om vi inte gör det här så kommer det bli krig och elände än mer, och då måste vi ta tag i det här nu. Får jag bara läsa ett utdrag ur hur katolska kyrkan förklarar det här då, vad de gör.
Det
är brev från påven till världens biskopar som han skrev och lämnade 22 mars nu då.
Ja, just det.
Och då skriver han bland annat så här då, att vigningsakten är avsedd att vara en symbolhandling av hela den universella kyrkan, som i denna dramatiska stund till Gud genom hans och vår moder lyfter upp det rop av smärta som kommer från alla som lider. Det är ju kriget de pratar om.
Mm.
Vi bönfaller också Gud om ett slut på våldet, och vi anbefaller vår mänskliga familjs framtid till fredens drottning. Det är väl moder Maria då, naturligtvis. Mm. Ja, så det är så de skriver.
Ja, men det, ja, och det är ju det är jättefint.
Mm.
Det är bara det att de som kan de här bakomliggande procedurerna hajar till.
Mm, jag förstår.
Och befarar att det inte bara är så enkelt.
Utan att det är nästan som ett hot i det då. Ah.
Nej, jag vet inte. Jag bara uppmärksammar
det. Ja, men det är ju en intressant sak. Ja. Du, alltså, tiden lider, vill jag bara säga. Inte vi med den, men tiden lider.
Ja, men det var
vad känner vi? Det finns ju mycket som helst att prata om det här ämnet, men... Var det ett bra avslut med moder Maria, eller har vi mer?
Nej, men vi kan väl avsluta med vad det betyder. Jag vill bara säga att jag tycker det är märkligt, därför att det är den katolska kyrkan. Det är inte den, det är för mig märkligt, därför att den rysk-ortodoxa kyrkan. Är det här någon slags ekumenisk process? Eller vad, jag tycker det är märkligt att den katolska kyrkan och den... Alltså Fatima har ju ända sedan 1917 blivit en slags pilgrimsort för både muslimer och kristna.
Mm.
Utifrån den här uppenbarelsen som skulle ha skett där.
Mm. Mm.
Ja.
Mm. Vi lämnar det till tankar och funderingar helt enkelt.
Intressant. Eller efterforskningar.
Eller efterforskningar, ja, precis. Tack för idag, Rigmor. Vi fortsätter nästa vecka.
Det gör vi. Hej då.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.